Välkomna till ett, ja, jag vet inte vad vi ska säga, att det är ett härligt avsnitt av Artisans-podden. Long time no see, och here, Jonas. Hej på dig.
Ja, det var inte igår alltså.
Det var verkligen inte igår. Det var 3 månader sedan.
Ja.
Så att säga.
Men också så var förra avsnittet med Kristoffer var ju så fruktansvärt bra att det gick ju knappt att liksom göra det bättre. Så vi var ju tvungna att liksom komma igen och försöka hitta vägen tillbaka efter hans excellens, eller vad säger du?
Ja, men jo, precis. Alltså han pratade ju på förra, i samma sak. Han snackade ju på förra meetupen, och sen fick jag ju ställa in den som var efter, för att ja. Det var inget, och hade inget att komma med.
Kristoffer, you are ruining us.
Han är, ja, nej, men det var jättekul att snacka med Kristoffer senast.
Ja, det var
och, och han var jättebra för det här, hans föreläsning är ju fel ord, hans talk på meetupen om GraphQL och så vidare. Det var jätteintressant, jag tror alla som var där tyckte likadant. Det var synd bara att vi började tänka så här när vi körde igång, att det var ändå rätt lite folk liksom. Det var lite konstigt, för ändå ett intressant ämne som borde dra fler än bara liksom POP-are dit, även om det var GraphQL for Laravel liksom. Men det borde ändå dra folk, och så kom vi på att ja, just det var i höstlov. Så att det var nog en hel del folk som var bortresta och hade annat för sig. Så att det är lite dåligt här, men det hade jag inte ens tanke på. Jag tänker fortfarande inte i lov liksom. Mina kids är ju fortfarande dagis ålder liksom. Ursäkta, förskola. Man får inte uppröra folk här nu. Nej, men så att jag tänker liksom inte lov, utan man får veckan innan så kommer någon personalen bara, ah, just det, du, vi är stängd nästa vecka, så om ni vill ha barnen någonstans. Bara, det var ju framförhållning som vanligt. Så att, nej. Men det är jättebra. Och vi ska försöka göra dagens avsnitt till något roligt. Ja, vi har något lite kul att prata om faktiskt, för en gångs skull. Men innan vi pratar lite här innan om vi ska ha säsongsavslutning eller ha det här som en season 2 som vi kör igång nu efter vårt långa break. Så att vi numrerar nu fortfarande i kontinuerlig ordning, tror jag, men det blir en liten omstart kan vi i alla fall säga, förhoppningsvis. Absolut. Och så vi kan köra igång nu och sen börja köra lite mer kontinuerligt igen, som vi hade här innan, någorlunda ändå. Vi körde nästan en gång i månaden vidare.
Ja, så att,
kom igång.
Det hade varit roligt att komma igång och få ha lite mer kontinuerligt.
Mm. Så hänt något roligt eller väldigt dramatiskt hos dig de senaste 3 månaderna? om vi börjar där.
Jag har flyttat och separerat.
Jag har skilt mig och barnen är borta och jag vet att
alla hatar mig. Nej, det har väl egentligen inte hänt så mycket. Det har mest varit jobb faktiskt.
Mm. Du har det roligt på jobbet, du.
Ja, det har jag.
Mm.
Det är väldigt, väldigt mycket som händer. Det är väldigt intensivt också, det, såklart. Men det känns som att intensivt och roligt brukar kunna gå ganska bra hand i hand.
Mm. Så är det.
Så, själv då?
Ja, det har faktiskt hänt en hel del. Jag var ju innan föräldraledigheten tog slut, så började jag kika lite på options, om man säger som så, på jobbfronten. Ifall man skulle gå tillbaka till det gamla eller hitta något nytt. Och jag ska låta det gå en liten tid till, så kan vi prata om vad som hände på mitt förra jobb. Men jag bytte jobb i alla fall. Och jobbar numera med Laravel och annat kul på heltid. Jag tog en anställning. Ja, jag tog en anställning på Adaptive Media i Stockholm. Så det är roligt. Det är ju lite så. Jag har jobbat 4 veckor nu och ja, det går segt. Lite grann. Det ser ut, man har varit hemma i 8 månader. Så att, och förra vändan så med första barnet Theo då, så då satt jag ändå rätt mycket med datorn och fipplade med en hel del. Den här gången så har jag knappt öppnat datorn i vissa perioder liksom på flera veckor. Så att man är liksom inte alls i form för att koda. Så man gör mycket små grejer, misstag liksom, och såna här grejer som man glömmer att göra. Man testar någonting och så bara, ja just det, och så, ja nu funkar det. Och så skickar man in det och så bara, ja just det, jag hade ju DDR här och logga där, konsollogga där och du vet, massa såna här dumma saker som man ja, inte riktigt borde jag göra kanske, så att säga.
Men hur, jag måste bara fråga, jag tycker det är så intressant, hur reagerar du när du märker sådana saker? Alltså alla kan ju vara borta och sen så när man kommer tillbaka så gör man misstag som man vanligtvis inte skulle göra. Men hur, när man gör de här misstagen efter man har kommit tillbaka, hur känner du liksom att åh fan, vilken jävla klantskalle jag är? Eller vad?
Ja, det gör jag ju. Och det blir lite extra tydligt för mig nu, för så som vi jobbar på Adaptive så jobbar de med pull requests mycket. Mm. Så när man sitter med någonting så sitter man kodar och så gör man en PR och så. Allt som oftast. Och då blir det ju att någon annan tittar på min kod, vilket jag dels är ovan med. Så dels är det lite så här, ja, ovant för mig att göra det. Och sen är det lite så här, och de har ju ett visst sätt att jobba och hur man skriver liksom namn och namnsättning och vart man lägger saker och så vidare. Och jag är inte helt inne i det heller, så jag har lite så här dubbelt att dels har varit borta och dels komma in i deras system. Så det blir, har blivit lite tjatiga PRs nu till en början. Från min, eller de kanske också tycker att de är tjatiga, men jag sa nej, men det är helt okej. Jag känner mig mer som en klant, som du säger. Jag tycker bara skaka upp på huvudet åt mig själv och vill gömma mig under bordet för att vissa grejer jag gör. Vissa saker,
det var exakt den känslan. Ja. Den brukar jag också på.
För vissa saker är helt okej, liksom eftersom jag inte är inne i deras sätt. Men när det är liksom saker som det där borde jag inte gjort, för det har liksom inget med deras kodsätt att göra, utan det är mer bara jag som jag glömde ta bort någonting som jag testat eller något annat dumt. Så det är mycket, så det har varit en hel del sånt där. Oj, vad gjorde jag nu? Och sen är det ju liksom, jag har väldigt hög prestationskrav på mig själv, från mig själv. Så jag har väldigt höga förväntningar på vad jag ska hinna göra, vad jag tror mig hinna göra, hur mycket folk skulle kunna göra. Så jag kanske inte hade varit en jättebra chef. Jag hade nog varit så här Steve Jobs-klass. Liksom. Nu har du inte gjort det, för att gå härifrån. Du kan gå hem. Och mitt största problem där är kanske att jag projicerar liksom ofta dem på de som då liksom, om det är chef eller vem är som förväntar sig saker av mig. Så det jag förväntar mig själv lägger jag liksom på dem, att jag tror att de förväntar sig lite samma saker, vilket då blir ibland en väldigt sån inre press liksom. Det blir en press på mig att jag tycker själv, det blir det här, alltså det blir ju sån här, vad heter det, impostersyndrom, fast liksom egentligen värre och på ett annat sätt. För det är inte det att man känner sig dålig, utan jag känner bara att jag borde ha gjort mer idag, och nu kommer alla tycka att jag är dålig, och så vill, kan de säga liksom, ja, du kan gå hem och behöva.
Ja, jag lider av exakt samma sak.
Så att, det är lite hårt ibland, speciellt nu i början, när jag vet att jag kan mer och borde kunna mer. Jag förväntar liksom, i mitt huvud så när vi har en sprintstart och så bara har jag mina kort och så bara, ja, men det här, de här kommer jag upp bort på en vecka, under vecka liksom. De får ge mig mer. Mm. Och så har jag gjort inte en, liksom en fjärdedel. Och så bara, oh shit, det här var inte så jävla bra. Så man känner liksom, det känns som att någon flåsar mig i nacken, men det är de bara min egen liksom lilla jävel som gör det egentligen. Så att, men ja, det är det. En sån här inre press som kommer, som är rätt tuff. Mm. Så men förutom det så det är jättebra. Jättehärligt gäng. Vi är, vad är vi? En, två, tre, fyra, tio. Just under 10-tal. Ja, men något sånt. Jag kommer ihåg just nu. Men så det är lite ett härligt gäng. Rätt intressanta projekt som vi håller på med och roliga grejer. Så, så att, ja, jag trivs inte så länge. Jättebra. Jättebra. Jättekul. Lite annorlunda jobba liksom så på distans på heltid också. Det har varit lite annorlunda än vad jag förväntade mig. Men det funkar bra.
Grymt. Jag tycker det är väl lite intressant att höra det du berättar om, den här imposter-syndrom-känslan.
Mm.
Jag är på mitt jobb så är jag den som sitter och läser alla pull requests.
Mm.
Och det gör att jag också förväntar mig, när jag sitter och kodar, så lägger jag den förväntningen på mig själv att jag ska skriva perfekt kod. Och det, alltså, det finns ju ingen som gör det.
Mm. Nej, nej, precis.
Om man tänker, alltså det är kanske ett dåligt exempel, men om man tänker på hur Jeffrey Way sitter på Laracast, det är ju lite liksom målbilden. Man ska bara kunna rassla ner det, så är det klart. Men då, där ser man ju inte att han har ju suttit och klippt ihop allting.
Nej,
och
precis.
Ja, du vet, hela grejen. Ja. Men det blev väldigt lätt att ställa sådana höga krav på så.
Jo, men så är det. Så att, nej, och sen är det alltid så här liksom, speciellt när man börjar på ett nytt ställe, så man känner inte riktigt alla och man vet inte riktigt hur snabbt alla är och liksom hur det är så det känns som att man vill gärna vara jättesnabb och liksom tro också att det ska gå. Ja, så att det är många sådana saker som klaffar i alla fall, liksom, blir lite så här i början.
Så är det ju också alltid när man kommer till nya ställen, så det är inget konstigt.
Men ja, nej, men det är roligt att jobba med. Kul att jobba med lärare på heltid och få komma liksom in i det på riktigt. Jag har ju bara suttit med det på sidoprojekt och annat hittills. Och det blir en helt annan sak att göra det i riktiga skarpa större projekt och så vidare. Så,
ja, precis. Och så slipper du nu sitta och jobba med Node hela dagarna. Bygger du frontend-grejer också, eller?
Inte än. Jag har inte gjort något. Men det kan säkert bli att man sitter med... Det är mycket view där, i så fall. View. Inga SPA dock. Så att de liksom sprinklar in det där det behövs sidokomponenter. Och de är faktiskt rätt, i alla fall i nyare projekt så kör de rätt mycket med Tailwind. Så det är lite roligt. Så helt liksom in i hela ekosystemet. Så det är ganska roligt. Jag tror faktiskt det ligger en annons ute för en utvecklare till. Så att om någon är sugen så.
Jag såg faktiskt, jag får ju alla lärarjobs nyhetsbrev.
Mm.
Och där såg jag att Adaptive Media sökte.
Mm. Okej, den fanns där också. Cool.
Så det kom idag.
Mm. Nice. Nice, nice.
Så vill ni jobba med Mikko så...
Vill ni jobba på Sveriges bästa ställe så... så
du menar näst bästa då, såklart. Ja, okay.
inte i mitt lilla kontor här då, utan ni kan få det istället.
Men du berättade för mig för några dagar sedan att... ni har haft en vecka.
Vi har haft en så kallad labbvecka.
Labbvecka?
Ja, och följer in jättebra för mig, liksom andra sprinten. Hela veckan.
Fan vad gött.
Där vi i princip bara jobbar med att utforska saker, liksom skapa någonting nytt, app inom någon appar eller projekt eller liksom någonting som helst ska då bli något. Du kanske minns i somras så gjorde de ju den här fotbollsbetting-sajten inför fotbolls-VM som de släppte.
Ja, det, jag tror det var någonting som skrevs om på
Facebookgruppen.
Level Sverige Facebookgruppen.
Precis, de la upp den där. Och då var det så att man kunde med typ göra en sån här liga med vännerna och tippa fotbolls-VM-matcher. Och det var en grej de gjorde en sån här labbvecka då. Så vi hade lite idéer så. Eller de hade, jag hade inte jättemycket idéer den här första grej. Jag var med så här, jag sitter bak här och tittar och så hoppar in i något. Nej, men en av dem var en sån här typ en sorts lunchapp då. Och så var vi två utvecklare som skulle sitta med den. Och göra någon liksom app så att säga, till telefonen. Och vi började kolla lite så här först om man ska göra en ramverk, vilken sån här ramverk man ska göra och lite såna grejer. Och jag var ju direkt så här native script som det snackas mycket om senaste tiden. De har ju totalt exploderat på den marknaden senaste halvåret, året kanske. Sen tänkte jag lite på Ionic. Ionic var ju förr i alla fall ganska hårt knutet i Angular. Men de har i deras nya version då, så har de öppnat upp det liksom så att, eller ändrat hur det funkar, så att man ska kunna använda vilket ramverk, JS-ramverk som helst.
Jag har bara snabbt kollat sajten idag. Så jag vet i stort sett ingenting om det. Kan du inte berätta lite vad...
Om native?
Om native, ja. Vad är det för
något? Alltså, som alla de här, alltså, det finns ju Ionic, det finns den här du nämnde, du sa någon Titanium, ja, den har jag inte hört talas om, eller jo, kanske vi har. Och så finns det ju NativeScript, det finns React Native, det finns Weeks, eller jag vet inte vad det hette, Weeks förut, som var det här av Vue Native kan man väl säga att det var. Och sen finns det ju Xamarin, eller Xamarin har nog rätt många hört talas om. Det är ju Microsofts sån appbyggarplattform. Och de är ju alla så här, så du ska typ kunna skriva, ta din webbapplikation och så byggs det om det till en app. De funkar lite olika såna här. Många av dem använder ju det som idag heter Cordova. Eller Cordova.
Ja,
som ligger under Apache, eller Adobe äger väl det. Men sourcen till den är väl Apache-licenserad, så det finns en Apache-variant. Liksom. Och vad den gör då är att den paketerar in din webb, dina webbdelar liksom, i ett skal som då kan kommunicera med mobil API. Men när du bygger din app så hamnar allt det här i en webview i mobilen, vilket i princip är en iframe, mobil iframe. Det är det som kallas för hybridapp, helt enkelt. Förr i alla fall så led de ju mycket av prestandaproblem. Det var mycket prestanda liksom, grejer med dem, att de var sega och minne och allt möjligt. Lite som Electron är för desktopen. För vissa, och ibland. Och inte i alla appar, och inte på alla datorer. Och det är väldigt så här individuellt kan man säga.
Ja, just det.
Vad skillnaden då mot exempelvis React Native och Native Script är att det här blir riktiga native-appar av det här. Så de har liksom ett lager emellan på något sätt, där de gör om din template och så vidare till riktiga, alltså riktig appkod. Och så du har ingen webview överhuvudtaget. Du kan lägga in en webview i din app om du vill, men om du bygger liksom vanligt, så det blir en riktig native app. Så när jag bundlar min, det jag har byggt, så får jag en riktig iOS-app och jag får en riktig Android-app som körs då med native views och allting. Och det som är jag har ju kört view-varianten, Vue.js-varianten av NativeScript, för att jag gillar att skriva.
Det stödjer Angular också, eller?
Angular, jag tror de stödjer React, det heter det. Och så vanlig vanilla JavaScript, och framförallt då kanske TypeScript, att man skriver det med TypeScript, som alla andra tycker att man ska skriva allting i TypeScript. Det är ju ja, typat för de typare människorna. Yeah. De typerna, du vet. Jättebra. Så att det har varit, och native view, eller native script view, man ska inte säga native view för det är något helt annat. Native script view släpptes i version 2.0 här ganska nyligen, och det är också ett separat open source projekt, så det är inte de som gör native script som gör den, utan en annan, en separat kille bara som har gjort liksom portat. Okay. Och det som är där då är att du kan skriva dina view-filer liksom, .view-filer, och skriva det så istället för att gör du vanlig JavaScript-varianten som vanilla JavaScript, då har du typ, du har en XML-fil som är din template-fil då, för du skriver typ XML, fast ja, det är som HTML, bara för er barn, blir inte rädd, HTML är XML, whatever V3C says. Och sen har du en JavaScript-fil och en modellfil där i. Så det blir lite som gamla, om de som har sysslat med .NET vet ju så här, man hade code behind-filer liksom, man hade en view-fil och så något som var bakom. Så att med view-filen då så bygger du liksom en vanlig modul med din view-fil, och så har du din template och din JavaScript i samma fil och CSS ändå. Det som skiljer är, den största skillnaden skulle jag säga är själva template-delen. För du skriver inte vanlig HTML där, utan du skriver ju sådana här native script taggar liksom, de här XML-grejerna. De har, okay, som alla sidor, allt är en page liksom, exempelvis, för att det är de. Och sen har de, när du gör din layout så har du som standard från native script, så har du, är det 6 olika layout-typer att välja mellan. Du har en stack layout och en grid layout och en list layout och en flexbox layout och en absolute layout. Ja, och eftersom de har det här template-systemet så kan de ju liksom göra om det till native grejer i bakgrunden så, när det byggs. Men förutom det så JavaScriptet, och det körs ju på Android, körs ju i en V8 sån compiler eller vad det nu är, på Android då. Och i iOS så är det något liknande fast deras variant av IS compiler, så all logik kan du skriva JavaScript som du vill, och sen drar du in, vill du komma åt exempelvis kameran i telefonen, då har NativeScript ett plugin för det, ett JavaScript liksom lib som du drar in, och så kan du accessa kameran där, och sen när det byggs ihop så har du liksom native access till kameran. Och det är också en stor skillnad här mellan de här som använder Cordova och byggs till en webview, för där har inte JavaScript och HTML en access till all telefonen, eftersom de ligger i en webview, så blir det inte, de kan inte få access till allt, även om skalet ovanpå har access, så blir det ändå, så som jag har förstått, så får de aldrig access till allt. Medan då, eftersom det här är en native app, så har native appar har en helt annan access till typ allt du kan komma åt i en native app kan du komma åt i det här. Här då. Med native script.
Så i view native script då, så deras 6 layout-typer, är det saker som är de byggda i view
Nej, alltså det är ju
det är native bara script. En XML?
Ja, typ. Alltså det är ju native script-delarna i det här. Och det är liksom det som skiljer. Sen man laddar in din app.js är lite olika. Du laddar ju inte in mot en element hashtag app liksom, utan du startar app och lite såna små grejer. Och du använder inte view, så require du inte view, så, utan du require native script view, eftersom den har lite grejer som ett lager på. Men för det är ju templaten som är den stora skillnaden och den största saken att lära sig, känner jag. För du måste lära dig liksom de här template-grejerna, hur du ska layouta din grej och vilka delar du ska använda, för du slänger inte bara in lite divar och lite ULs och LIs och lite såna grejer, utan du måste lära de här deras template-taggar. Men det går jättesnabbt att bygga upp en layout och liksom de basic grejerna. För logiken så kan du ju dra in i princip vilket NPM-paket som helst om du vill. Så länge det inte är ett paket som sysslar med någon sorts DOM-manipulering. Eftersom det finns ingen DOM, så drar du in jQuery så gör du ingenting med det, exempelvis. Och sen har ju native script har ju vissa plugins du kan dra in, och sen finns det ju folk som har byggt massa plugins som du kan dra in. Och så som jag förstod från en video, så ska du kunna dra in riktiga i ditt projekt då. Jag vet inte hur man gör det här, för jag har inte kommit så långt. Men i ditt projekt så ska du kunna dra in såna här CocoaPods som är iOS-plugins. Alltså om du sitter och skriver Swift-kod så kan du dra in plugins som har med iOS att göra. Eller så kan du dra in, om du gör med Android, så kan du dra in något liknande i deras. Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. De hade så konstigt namn så satte sig inte här i minnet. Så att,
Som jag har förstått alla de här som du berättade innan om Weeks och React Native och, det är ju att man ska kunna skriva, eller att man ska kunna ha en frontend kodbas, eller vad man ska säga, som du kan liksom distribuera till en mobilapp och till en webbsida då. Men så som jag förstår det på dig nu, så låter det som att det mer handlar om att kunna bygga mobilappar snarare än att kunna ha ett alltså det blir mer ett gemensamt språk eller ett gemensamt ramverk snarare än att man ska kunna dela kodbas. Stämmer det?
Ja, alltså det var ju precis min bild. När jag hört om React Native förut, så tror du det var precis så, att du tog din React-app och så typ sprinklar du på någon React-native-grej och sen har du en app. Sen när jag läste om det någon gång, jag läste någon sån här intro-grej till React-native. Jag vet, jag svär i kyrkan nu. Och då uppenbarade det liksom för mig att så är det inte riktigt. Utan samma sak i React-native, så som jag förstod det där, så är det ju att själva gränssnittet liksom, så är det samma sak där, det skriver du annorlunda, för du måste använda vissa taggar även där, för att göra, du använder liksom native de layout-grejerna som finns i, när man bygger native liksom i Swift eller vad det är. Men du kan ju fortfarande använda logiken, så allt som jag har i princip allt som jag har i min script-tagg i min biofil kan jag ju återanvända både på webben och native. Så det enda som skiljer i stort, det finns såklart små skillnader ibland som du behöver göra justeringar på, men i det stora hela så är det ju templaten du behöver ha dublett på, så du har en som är HTML för webben och så en som är för det här. Och det finns faktiskt ett projekt just för Vue, Vue.js och native script, som jag tror den är ute så att man kan testa den, men den är fortfarande work in progress. Och där har de gjort så att du kan ha, det är ett webpackbygge. Där de har gjort så att du kan ha dubbla, du lägger in dubbla templet liksom områden i samma viewfil. Och så har båda en sån här litet attribut. Så den ena har, det står så typ templet mellanslag och så står det native. Och så på den andra står det web. Och då när webpack bygger dem så tar den native-delarna och lägger i native-apparna och så tar den webbdelarna. Så då kan du ha dina två templates i samma fil. Om man nu vill det. Och så har du logiken och CSS liksom. Så då blir det ju ännu mer liksom att du kan, det känns som att du bygger en sak fast att du har grejer. Så att det är en ganska intressant grej att ta fram sen.
Men du kan fortfarande dra in alla, eller vad säger jag, andra view-komponenter och sådär och köra v4.
Ja, precis, exakt. Och det är väl det som är liksom,
så de bitar
det samma. Ja, och det är väl det som är Vue.js liksom stora, förutom att man kan använda script-tagen-logiken på ett visst sätt och den måste ju byggas in i, men just för template-delarna så är väl det stora, att du kan använda alla v4 och v-if och när du skriver variabler i de här XML eller HTML-taggar om du vill, så kör du fortfarande liksom kolon och så din variabel för saker som ska in från data. Och när du har klick-event, exakt, och när du har klick-event så kör du fortfarande at-symbolen och så vidare. Och det gör du, fast för där finns exempelvis, säg att du har en knapp, liksom en button, så i native script finns det ett event som heter tap. Ja. Och då kan du, när du gör det i din view-fil, då kan du skriva at tap, eftersom de skriver ju om det sen, så att du kan använda dem, du kan ju fortfarande använda de inbyggda native script eventen fast de är viewifierade liksom, så att för det, när är du van att skriva viewkod så är det ju, du behöver bara lära dig vilka event du ska anropa och så vidare, så att ta hand om dem liksom.
Ja, precis.
Så att väldigt smidigt. Och ja, de största problemen jag hade, det var ju inte kodmässiga grejer, utan det var ju byggen som inte fungerade och lite såna små knick som ja, de har itererat ganska snabbt senaste tiden. Jag tror de har gått från version 5 kom nyss ut, och det har varit ganska många versioner nu senaste tiden upp, så att deras dokumentation exempelvis hänger inte riktigt med. Det här är lite sån här, det här kommer försvinna i nästa version, i version 5, och version 5 är liksom redan ute, och lite såna grejer som inte har hunnit med. Så att, men när man väl kommer förbi sådana, det kan ju ta en stund för en som inte är insatt liksom att hitta någon små grej, men annars så när jag väl fick allt att fungera, så, det så har de ju, de har en sån här playground-grej som du kan köra i browsern. Du kan gå till, jag tror det är playground.nativescript.org, så kan man ju bara sitta där och leka med, prova bygga något, och då får man en QR-kod som man kan klicka med sin telefon och öppna som en riktig app på sin telefon på det sättet, till deras preview-app. Eller om du sitter och kodar lokalt i din egen editor, så kan du också köra en så kallad preview, och då får du samma sak, då får du i konsolen upp en liten QR-kod som du kan klicka i deras, det här preview-appen då, så får du upp den i det, appen i den. Eller som jag gjorde, för det var något plugin jag körde som inte funkade i preview-grejen av någon anledning för mig, så jag kopplade in telefonen med USB-sladd i datorn, och sen kunde jag boota appen i min telefon direkt från konsolen. Så jag körde bara så, och det krävde ingen installation på något sätt, utan jag körde bara, de har i terminalen kör TNS som är deras förkortning då, kommando, och så körde jag bara TNS typ run Android, och så kör den direkt i min telefon. Den hittade min telefon automatiskt och bara bootade upp den där.
Via Playground eller
nej? Nej, alltså från konsolen på datorn.
Ja.
Så att det var jättesmidigt. Och vill man, är man lite mer så här GUI som jag egentligen är, så har de faktiskt, de har en ganska ny app som de har kört som heter, den heter Sidekick, som man laddar ner. Så där kan du dels köra byggen i deras cloud och få tillbaks. Eller att den stannar där, jag vet inte, jag har inte testat. Eller så kör den bara lokalt, så att du i ett GUI-format kan köra in i byggen, kopplar in telefonen, paddan, vad som helst, så ser du vilka enheter som är kopplade, så kan du säga, ja, men kör den här enheten, och så bootar den till den. Du kan köra i virtuella maskiner eller i emulatorer. Så att jag har installerat alla iOS-grejer och Android Studio, eller man behöver inte installera Android Studio, men Android SDK och sånt måste man installera så att den kan bygga på rätt sätt, ja, eftersom det blir riktiga grejer. Så då har du dem lokalt, så då kan du från den styra och du kan skapa nya projekt och allt möjligt. Så att, ja, men jag har gjort en liten swipe-up, lite Tinder-aktig grej. För alla appar ska ju vara som Tinder. Man ska swipa höger och ens. Nej, men så att jag är jättepeppad. Jag vill bara sitta med en, göra grejer med native script nu och bara komma mer in i det. Så att, jag tror i onsdag satt jag nog från att jag gick upp vid, jag satt säkert från 8 till 11 på kvällen. I princip hela tiden och bara testade och ändrade och fipplade och grejer. Det var riktigt roligt.
Ja, häftigt. Vet du ifall de kommer släppa någon slags, alltså de här layout-grejerna? Det är lite svårt att släppa dem här, men jag måste reda ut det. Hade det inte varit väldigt häftigt om man hade kunnat använda samma XML template då, som att göra view-komponent utav det, som man då också kan använda på webben? För det skulle kunna innebära att man skulle kunna använda samma kod på båda ställena. Eller är det mycket saker som faktiskt skiljer mer än att det inte är view-grejer man skriver i XML?
Svårt att säga. Alltså, det finns ju vissa basgrejer. Som att det finns inputs, du skriver labels och labels blir text. Du har en image tag som blir en image grej. Det finns någon text inputs grej som blir text inputs och så vidare. Så att egentligen kanske inte. Däremot så har du bara ett begränsat sätt av saker. Medan i HTML så har du ju mycket mer. Så att jag tror du skulle nog bli begränsad på det sättet i längden. Okay. Sen är det, ja, sen vet jag, säg att du exempelvis, det finns ett element då, som ett layout-element som heter list view, som då bara listar saker. Och så finns det ju också en stack layout som typ gör bara på basic nivå gör samma sak, den liksom listar saker upp och ner. Skulle man porta det till HTML, då blir det lite så här, okej, men vad ska det bli för skillnad på dem i HTML? Har du exempelvis en stack layout, så alla direkta childs till den hamnar ju bara som liksom grejer rakt under varandra. Det är lite som en flexbox liksom vertikalt. Sen finns det visserligen flexbox layout, så den hade du säkert kunnat, och den, som jag förstått, så flexbox layouten har nästan alla samma attribut och så vidare som flexbox i HTML. Sen och grid layout, det är typ en table layout. Så det finns ju lite som du skulle kunna, men vad gör man då om någon har använt grid layouten ganska mycket, som jag har förstått, och ganska prestandamässigt bra att använda, vad gör man då? HTML, ska man börja gör det table layout? Det blir liksom jättekonstigt. Så att
man skulle ju kunna göra flexbox.
Ja, absolut. Så att nej, men du har ju ett sommarprojekt där.
Ja.
Varsågod.
Ja, jag blir igång nu då.
Du kan bara porta över XML till vårt hem.
Ja, det tar väl inte mer än en vecka då.
Men eftersom det är XML, så måste det ju finnas en space någonstans. Så i princip så borde det ju inte vara jättesvårt att ta den spacen och sen kunna på något sätt. Så det borde ju funka. Men sen är ju frågan, vill man det?
Men du, hur... Alltså jag funderar på hur det funkar med CSS. Jag har den här playgrounden uppe. Mm. Och jag tänker, hur funkar det med CSS? Om det... Stylar man XML då?
På något vis
så känns det lite som att...
Du stylar precis som HTML. Så om du istället för att skriva typ div och så dina hakparenteser och skriva background color, så skriver du exempel page eller stack layout och sen hakparenteser och, eller lägger in klasser helt enkelt.
Ja.
Klasser.
Ja, precis.
Jag tror inte hela CSS-arsenalen finns till ditt förfogande, utan det är ett begränsat sätt. Hur begränsat har jag inte riktigt grävt ner mig än, men som jag förstått det så är det inte riktigt allt som finns med. Av vilken anledning vet jag inte heller.
Men gud vilket coolt projekt ändå. Jag är lite svag för sådana saker. Jag tycker det är jättehäftigt.
Mm. Och det är liksom, det tar kanske... Jag är ju inte sån som börjar i doxen på sida 1 och så läser jag, alltså jag har ju börjat läsa dem idag nu när projektet typ är slut eller tiden uppifrån och ner, och jag borde ha gjort det första dagen. Jag hade haft lite mer förståelse för vissa saker. Jag är mer så här, oh, jag måste komma igång och testa och sitta och tinkra. Men är man lite mer metodisk än vad jag var, så tror jag så kommer man nog ganska långt förståelsemässigt på sig en halv dag, och under en helg så har du nog gjort en ganska väl fungerande app, om du inte är helt grön på utveckling. Så om man följer liksom någon sorts röd tråd och inte som jag bara, ja. jag vill ha en swipe som funkar, och så hittar jag plugin för det och sen, den funkar inte riktigt, nu måste jag hitta lösning för det. Och så gick det en halv dag liksom på att leta efter saker som man bara kunde kanske ha läst sig till, om man läste på lite. Man är lite ivrig.
Jag förstår precis vad du menar, men samtidigt så man måste ju någonstans också väcka det intresset. Mm. Och bli taggad på det. Och om man börjar, okej, nu ska jag titta på Native Script, där jag har hört att det ska bli väldigt häftigt, här är dokumentationen, hej och välkommen till Native Script. Ja. Man somnar ju direkt. Man måste ju få känsla för vad det är man håller på med innan man kan ta till sig av dokumentationen. Det går visst, tänker jag.
Men mitt tips är kanske inte heller att börja leta på YouTube efter videos, för jag blev väl inte superduper taggad av någon av dem. Alltså lite så. Jag har ju varit taggad på NativeScript innan, för att jag har varit taggad på att göra app och testa på att göra en app. Så det har liksom varit vad jag har varit taggad på. Så om du är taggad på att göra någon sorts app och du har lite av ett hum vad du vill göra, då skulle jag nästan säga att bara hoppa in i playgrounden, börja scripta, kolla lite videos kanske hur man gör. Deras såna, de har en sån här tutorial-grej man kör igenom. Man kan köra en sån här tutorial-app i playgrounden. Det är bara klipp och klistra in kod om du inte vill skriva själv. Man lär sig mer om man skriver själv, barn. Men den var väldigt simpel, men det var också en bra introduktion, så du kunde efter det så kunde du liksom göra en hel del själv. Men jag skulle bara säga, bara hoppa in och försök lösa ditt problem först, eller försök göra någonting simpelt till en början med. Sen gå tillbaka och titta på lite så här där de presenterar NativeScript och det här nya NativeScript plus Vue 2, och sen kanske såna grejer, för att annars fastnar du lite i det här. Ja, kolla, vi har byggt det här, det är jättehäftigt, och vissa av de här videosen är liksom några år gamla, eller jag säger ett år gamla, för vad då den stora pushen började liksom från det här. Sen finns det säkert någon som har byggt någon app och lagt ut det på YouTube. Det kan vara jättespännande. Det har jag inte kollat. Jag har mest kollat såna här officiella, försökt hitta lite hur man gör saker och så.
Är de backade utav några eller?
Det är ett open source-projekt. Men det är backat av vad heter bolaget nu? De har ju sagt det en miljard gånger. Jag ska se om det står här nere. Telerik var det innan, tror jag. Progress heter de. Sponsored by Progress. Så alla de som jobbar med det här. Hon Jen Looper är ju ganska aktiv, syns överallt. Har säkert sett hennes namn. Så hon jobbar ju också på Progress då. Och de jobbar ju alla på det här Progress. Så det finns ju liksom, men det är, själva projektet är open source Apache 2-licens. Så att, och så vidare. Och bra stöd för VS Code. För de som har vad som använder det. Så det är bra. Nej, men så att jag blev jättetaggad. Kommer nog fortsätta bygga något. Jag har lite andra app-idéer också. Bara så här simplare grejer, typ läsa in nyhetsfeed från min F1-sajt i en app istället, och kanske lite push-notiser när man pushar nya nyheter och så vidare, lite såna grejer. Så att, kul att kunna göra sånt och göra native grejer av det, som folk kallar det.
Ja, verkligen. Och det är ju väldigt, alltså för mig som har kodat webb, så är det ju väldigt spännande att se hur man kan använda alla de här webbteknikerna även på ett nytt medium.
Ja, för det har väl liksom varit mitt största hinder på något sätt. Att jag måste lära mig Swift. Eller,
ja.
Jag blev lite taggad nu här någon vecka sedan när jag hörde det här Kotlin, tror jag heter, va? För Android. Jag tror det heter, nu kanske jag ljuger, men vi säger att det heter Kotlin, eller att det är Kotlin jag menar, ska vara på något sätt JavaScript-aktigt eller baserat eller någonting stort, kanske där stort, jag vet inte, jag kanske helt snackar förbi något. Så blev det, men det var ändå lite, det är ändå lite så här, måste eller. Och Swift är också lite JavaScriptigt, om du har kollat på Swift-koden, det är lite så där ish. Om man jämför med C, alltså förut skrev man C, nu skriver man Swift. Swift är ganska fin kod, om man, jag har tittat på Swift kod, det är ganska fin kod om man börjar skriva. Men jag känner inte att jag vill.
Du känner mig som Lena Melin.
Det ser lite ut som Lena Melin. Men jag har ingen, jag har liksom, det har varit mitt största hinder liksom. Och sen har, det enda alternativet egentligen har alltid så här, med React Native. Men jag vill inte, för jag är inte intresserad av React för 5 öre. Och då vill jag börja skriva React Native, då kan jag lika gärna börja skriva React också. Och lite där. Så att, och då har, men ja, så att det är jättekul med det här native-skriptet, har varit så, jag liksom fyllt mina förväntningar på något sätt, fast de var väl höga men inte så här jättestora. Så att det ska bli kul att se en färdig produkt och sen göra något annat som faktiskt ser dagens ljus. Vi har ju lite våra projekt vi snackat om under årens gång. Vi har snart känt varandra länge. Har ju lite så här app-potential i vissa av dem också, som man skulle behöva lite app till vissa grejer. Så att, ja. Kul.
Häftigt. Ja, det får vi prata med om.
Ja, vad säger du? 50 minuter ungefär har vi börjat snacka. 40 minuter kanske. Vi körde lite innan. Gött. Du kan ju kalla mig bryggare numera också. Jag har ju börjat med öl.
Ja,
just det. Det jäser på. Jag ska flaska dem nästa vecka. Jag beställde flaskor igår. Jag tänkte för att jag skulle samla från grannar eller något, men sen bara jag ledsnade, jag bara, vad fan, jag beställer egna flaskor. Jag beställer såna här små knubbiga flaskor, du vet, som Brewski har. De har vit etikett med så här lite ritad mango eller ritad gubbe och vad de nu har.
Ja, just det. Ja, så såna. Poppels,
ja,
också,
precis. Såna flaskor beställde. Jag gillar dem. Jag gillar såna små flaskor. Sitter bra i handen.
Ja, men det är ju nervöl då.
Så jag och Theo hade en het diskussion igår om vilka Theo då, min son som är 5 år, han är väldigt insatt i min ölbryggning just nu. Han tycker det är det näst ballaste han vet just nu. Så att han bara, ska vi göra öl idag? Öl idag? Nej, den ska fortfarande ligga en vecka. Åh, en vecka till! Så att flaskdiskussion igår. Men
okay.
Jag fick vinna. Jag tog slutet till slut. Han vill ha long neck, så jag tycker inte om lång flaskor. Jag tycker...
Va? De är ju fantastiska. Jag skulle säga. Är det inte en sån
här? Jo, precis. Jag tror det. Nej. Det ja, finns, det finns ju en mellanvariant också. Det är de som har...
Ja, sån här också.
Nej, men jag tror Visby har de här, va? De som heter fyrkantiga.
Ja, just det. Ja. Jag kan ta fram en sån också.
Ja. Precis, det fanns sån också. De gillar jag också, faktiskt.
Ja, de som Sitting Bulldog.
Sitting Bulldog, ja. Exakt. Så att, jag funderar på dem först, men de var lite dyrare. Så då... Ja.
Ja,
vi får se. Så att, sen...
jag har samlat flaskor.
Ja, jag har gjort det. Eller jag samlade på energidrycksburkar. Jag tror jag hade så här 40-50 olika stycken. Olika.
Men han kan inte heller öliga.
Nej, det kan jag inte.
Nej.
Jag hade, de flesta var uppdukna, inte alla. Ja. Men det, man tänker så här, man frågar så här, hur många känner du till? Ja, men det är Red Bull, Monster, jag vet inte. Så, men det var, nu är det svårare tror jag, men det var ett tag. Så varje sån här liten, ja, nu ska jag inte säga vad jag kallar dem, hörnkiosk, kan vi kalla dem, liten, sån... De hade alltid några sådana här konstiga importerade energidrycker.
Mm.
Alltså det var de konstigaste. Jag har haft sådana med typ cannabis i. Eller ja, det var inte... Ja, det var ju THC-free. Så att det var inte så att man blev hög på dem. Det var hampa kan man ju säga. Hampa, cannabis var det inte. Mm. Sorry, polis. Hampa energidryck liksom. Och sådana. Man hade massa sådana konstiga... Alla möjliga. Nej. Men... Nu har jag börjat samla på kapsyler igen. Eller, Theo har börjat samla på kapsyler.
Ja, du skulle aldrig...
Nej, Theo, titta. Pappa har sparat lite kapsyler här, så kan du börja spara på det. Ja, sa han då. Så jag bara, ja. Så officiellt här hemma så är det Theo som samlar på kapsyler.
Ja, som 10 år så är det frimärken.
Det har jag. Jag har faktiskt aldrig samlat på frimärken, men jag fick... Jag har kvar dem. Jag fick sjukt många frimärken av släkting. Och det är så här jättemånga så här
coola. Nej, jag samlar inte.
Ingen av dem är värd typ ett öre. Du var min släkting. Ingen av dem är värd ett öre. Jag tror hon trodde att jag samlade på frimärken, för jag hade sparat några ibland. Men det var bara så här ovanliga, roliga. Jag samlade, de hade sparat. Ja. Nej. Så att nästa vecka flaska. Och sen är ölen klar lagom till jul. Sen blir det lite så här, när jag tänkte ta med några upp till farsan och sånt, nu när flaskat de fiskar upp till Stockholm nästa helg, efter julmiddag. Så då blir det så här, efter de sen har druckit dem vid jul, så bara, ni får ju skicka ner flaskorna igen, för jag behöver dem till nästa batch. Det är fan dyrt med flaskor.
Ja, det är det.
Ja, det var det inte.
Men du, när blir nästa meetup?
Januari, tror jag.
På tal om att lämna tillbaka flaskor.
Ja, precis. Det beror på om Kristoffer har något att prata om. Inte. Nej, men vi har inte satt något datum än, utan jag skulle höra av mig till FO, men det blir efter nyår någon gång, tänkte jag. Då vill jag köra igen. Och Kristoffer hade faktiskt en rolig idé där. Vi skulle göra en liten djupdykning in i Laravels internals. Så det är möjligt snack man skulle kunna göra och diskutera lite tillsammans så. Sen att om det är någon som har något kul att ta upp. Annars om det är någon som vill prata om något roligt, så hör av er till mig.
Har du extra budget Laravels från start till kontrollen någon gång?
Nej, inte riktigt på det sättet, nej.
Och hur allting med resolvas, hur containern och make och allt det. Det är ganska mycket hoppande fram och tillbaka.
Mm.
Måste jag säga. Jag har gjort det någon gång. Det är väldigt mycket sånt.
Mm.
Det är väldigt intressant. Så det är en väldigt bra meetup på det faktiskt.
Mm. Men då får du komma eftersom du har gjort det. Vi får ju se.
Ja, men Kristoffer pratar.
Nej, nu vill jag ha det. Nu är det du som är imponerad på mig. Nu får du komma. Nej, men det var jättekul om du kom. Du får säga till någon dag där du tror du kan. Du får då. Så boka in en sån dag.
Absolut. Ja, men det ska jag försöka.
Så får vi. Så får vi ta en. Så att det godiset i halsen. Så kanske vi kan ha någon sån här meetup. Det är visserligen öl på meetupen, men man kan ju ha en ölkväll efter meetupen, för det slutar ju 8. Så man skulle ju kunna gå någonstans typ till Brewdog, de har bra öl, och dricka lite öl.
Finns det en Brewdog pub i Malmö?
Yes, och den är underbar. Det är så chill stämning där, de har så här gammal Nintendo 64 med pixlig bild man kan spela, allt möjligt.
Att,
massa goda fatöl och sånt. Bra korvar.
Ja, men ska vi köra imorgon eller?
Nej, men du kan.
Jag tar det 2 timmar, kör.
Nej, men du kan komma ner imorgon. Nej, inte imorgon. Jag är inte hemma imorgon. Söndag, måndag och snett. Ja, men kommer någon dag. Vi behöver inte ha mita för att vi ska gå och käka, dricka öl. Det vet du.
Nej, precis. Ja, nej, det är klart. Ja,
yes.
Vad säger du? Ska vi avrunda?
Ja, vi har en sak kvar. Du hade någon rolig pick.
Ja, just det.
Inte på det sättet. Det är för sent. Eller ja, kör nu innan jag säger något dumt. Igen.
Ja, jag tänkte först så tänkte jag att den här picken är tryckade mycket nu alltså. Ja, men jag tyckte att det var lite så här obvious först, men jag väljer teleskop den här gången. Mm. Alltså jag wow, så jag bara, de har ju byggt ett helt monitoringsystem.
Mm.
Som man kan. Allting är uppbyggt med viewfiler.
Mm.
Vilket innebär att egentligen så skulle du kunna ta de här viewfilerna och lägga dem precis vad som helst. Mm. Bygga in dem i andra delar av andra applikationer.
Mm.
Till exempel. Mm. Och då har ju den här mail preview grejen till exempel.
Mm.
Man skriver sin markdown för att skicka mail eller över. Mm. Så kan man previewa den i teleskop. Och så som det är uppbyggt, så som jag sa då, så kan man lyfta in det i andra delar av andra applikationer och få ett väldigt schvung.
Mm.
Alltså du kan få väldigt mycket gratis genom att göra det på det viset. Mm. Jag tänker till exempel att eftersom det är någonting som ligger igång hela tiden och de marknadsför ju det som ett dev-verktyg.
Mm.
Men jag tänker att man absolut skulle kunna ta det och ha det med i produktion.
Mm.
Föda en annan databas med informationen.
Mm.
Till exempel en Elasticsearch-databas eller och få ut alltså du kan ju ha hela ditt monitoringssystem i applikationen i produktion då också.
Mm.
Det är ingenting som gör att du måste inte ha det i det.
Nej.
Så som jag ser på teleskop, jag tror inte att jag har samma bild som Taylor och Mohammed har, men det är helt otroligt häftigt vad man skulle kunna göra med en sån applikation.
En sak här nu så vi kan klara det direkt då, för när det släpptes så var det ju någon eller några i Slacken bland annat, och jag vet på andra håll också, som och jag, min första reaktion var ju då är det här döden för Laravel debuggbar. Och folk kontrar med, nej men de kompletterar ju varann. Men visst är det så att det är ju döden för debuggbar, utan det är i princip ersätter det helt och hållet. Kör du teleskop så behöver du inte debuggbar för någonting, utan du får allt du får är debuggbar och mycket mer i teleskop.
Det skulle jag nog säga absolut. Om Lena Melin syndromet kom tillbaka då. Det man skulle kunna rättfärdiga debuggbar med då är att när du laddar din sida så har du informationen på sidan. Du behöver inte hålla på att tappa dig runt.
Nej.
För att få för att kunna se en plus ett.
Nej.
Grejer och sådana här saker då. Men jag vet inte, varför skulle man vilja ha de här knäppna fönstren?
Ja, jag tänker också för att det så tycker jag att alltså, det bara är jättebra, men den har jag layoutmässigt så har ni ju ofta lite så här grejer. Den täcker ju ofta saker på sidan. Det går inte att scrolla längst ner på en sajt exempelvis för att den fastnar ju bakom. Det är ett sånt där problem jag ofta. Och jag tänker att sitter man nu och jobbar professionellt så har man ju oftast flera skärmar, i alla fall en extra. Ja, och då kanske precis. Man har liksom, kan man splitta den på något sätt så att du kan ha teleskop någonstans på sidan av, så kan du ju få samma information direkt. Eller just en tab så du kan tabba bort till det. Tänker jag. Men, men det är roligt att höra. Det är jättekul. Jag har inte kollat på det själv, men de pratar om det i någon podd som jag lyssnar på. Och det verkar
verkar helt otroligt faktiskt.
Cool. Min pick är inte alls kod. Jo, beroende på hur man ser det. Som du och många av lyssnarna kanske vet, och så lyssnar jag på alldeles för mycket poddar. Men mycket av poddarna är kodrelaterade eller utvecklingsrelaterade på ett eller annat sätt. Eller Formel 1-relaterade. Det är mina två kategorier. Så att jag vill gärna lyssna på också på något annat. Men det är väldigt svårt tycker jag att hitta poddar. Så det är alltid när någon råkar nämna något i en podd så bara, oh, du måste kolla in. Westboss nämnde ju den här Containers som jag lyssnat på. Som handlar om hur containrar skickas runt i världen. Jätteintressant podd, jag rekommenderar till alla. Det låter jättelame, men det är ruskigt intressant. Om liksom hela shippingindustrin. Så, generellt. Men min pick är något som heter Darknet Diaries. Som en kille som berättar om olika såna här hackergrejer som har hänt och alla möjliga såna här konstiga saker som har hänt på internet som inte är så legit. Och det har varit riktigt roligt. Så det är väl lite kodrelaterat på det sättet, men ändå inte alls liksom, de snackar inte så mycket kod. Ja, lite så här hur de har gjort vissa avsnitt. Men det är mycket så här, vad hände, varför gjorde de så? Vad hände sen, hur gjorde de? Alltså, mycket sådana roliga grejer. Så riktigt bra, så det kan jag verkligen rekommendera. Det finns, jag kan snabbt här om min telefon vill hänga med. Det finns så många som 26 avsnitt. 26. Senaste kom 2 veckor sedan. Det handlade om amerikanska IRS, vilket var roligt. Och deras, de har något så här jätteosafe inloggningssystem. Och det IRS blev ju hackat i USA här något år sedan. Med att folk började skicka in fejkade tax returns. Och drog då ut folks skatteåterbäring, helt enkelt. Och det var liksom inte hundratalet, utan vi började snacka hundratusentals människor. Så det var ganska roligt. Och ja, när man får höra hur inloggningssystemet och så vidare fungerade, så undrar man ju vad. Man tycker att vi har det ganska bra i Sverige. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Darknet Diaries. Kul, bra. Då jag ska upp vid 7 imorgon och gå på hockeyträning. Så att, och sen ska jag klippa mig. Inte för att jag är trött än. Jag kommer sitta upp en timme till minst. Men jag vill bara få ut det i eten. Så att, roligt att prata med dig igen.
Ja, det var
roligt att se dig igen i video. du har snygg tröja också, måste jag ju kommentera. Lila site director. Ja. Så att, Johan, om du hör det här, om du lyssnar, så jag vill ha en adaptiv tröja som jag kan visa till podden som ingen ser. Men om jag får en, så får vi köra en videoavsnitt. Reklam.
Ja, det är klart vi får.
Yes. Så ja. Ska vi säga hej då?
Tack så mycket för den här gången.
Tack. Tack för att ni lyssnar. Och ni hittar oss, ni vet var. podcast.artisans.se, och där har ni alla våra sociala media grejer, konton. Klicka på, och klicka på donera-knappen också, så får vi lite donationer och kan fortsätta göra om 3 månader igen. Ha det bra. God kväll.